Filmen Leaving Neverland, där två män berättar om hur popartisten Michael Jackson utnyttjat dem som barn, skapar rubriker världen över. Hur ska vi förhålla oss till en konstnär som är utan tvivel den största på sitt område men samtidigt har en så här mörk baksida? Många anser att filmen skändar någon som är död. Andra anser att Jacksons musik bör bojkottas. Åsikterna går starkt isär. Frågan jag ställer här idag är att går det att skilja på konstnären och konstverket? Och med mig i Åbo-studion så har jag Thomas Jansson. Välkommen.
Tack.
Thomas, du har recenserat filmen. Den finns att läsa, din recension, på det där Svenska Yles sida. Hurdana kommentarer har du fått?
Jag har inte fått så faktiskt förvånansvärt lite kommentarer just på den där recensionen, men någon har sagt just det här att okej, han, varför ska man kända en död man? Han var en stor konstnär, låt oss komma ihåg honom så, men så är det nog fler än det som är upprörda över det som de har sett och tycker att man måste visa det här också.
Mm, och nu har ju Yle beslutat visa filmen. Den 2 april ska den visas och det här programmet Doc Ventures ska också ha en diskussion efter filmen. Så att nu måste vi ju påpeka att hemskt många i det här landet, det är ju inte säkert som har sett den här filmen ännu, eftersom man måste ha varit lite aktiv i så fall och leta fram den. Och nu är den bortplockad dessutom från YouTube. Nu, här i studion i Helsingfors så har jag med mig DJ:n Micke Lönnberg.
Och det där.
Jo, du sa i telefon åt mig att du är en Michael Jackson-fan, men kan du beskriva ditt förhållande till popartisten, kungen av pop, Michael Jackson?
Nu går det där till början av 80-talet, jag kommer ihåg. Thriller kom väl ut 82 som skiva. Och det var väl inte då min genre i musik, men skivan var ändå så bra att alltid har jag tyckt om det.
Mm.
Och Michael Jackson.
Ja. Du sa åt mig också en annan sak. Du sa, när jag frågat, har du sett filmen, sa du nej. Och du var väldigt tveksam till om du alls ville se den heller. Kan du lite fördjupa det här?
Ja, för jag har ju följt med liksom alla de här åren. Så hur Michael Jackson har blivit liksom... liksom handlade i medien och så här, och jag har alltid tyckt att det är liksom, han har själv varit på något sätt ett offer nästan hela sitt liv, men nu måste jag se den säkert.
Ja, nyfikenheten brukar ta vinna sen i slutändan. Här har jag också med mig nu filosofen Hannes Nykänen. Välkommen. Om vi nu tar itu med själva den här kärnfrågan då först. Du har inte sett filmen heller, Nej. Det berättade du för mig. Och som sagt, att ska man ha vilja se den så har man måste vara lite aktiv och leta fram den själv. Och jag gjorde det ju genast, för jag gissar att det här blir ett stort samtal sen. Ja. Jag gissar också att den plockas bort från YouTube ganska kvickt. Men det där, jag måste säga att för mig var det nog väldigt övertygande just på grund av den här långsamma berättartakten och det att man inte har spexat till det med några iscensättningar av någonting och dramatisering av någonting efteråt. Men det där, om vi går till kärnfrågan, det här, går det att skilja på konstnär och konstverk? Är de gifta med varandra? Är det så att du har någon förståelse för dem som säger att nu ska vi inte spela någon Jackson-musik?
Nej.
Du har ingen förståelse för
därför,
det?
Inte därför för att man på något sätt kan separera mellan konstverk och konstnär. Ja, det är ju en enorm fråga, jag menar. Det liksom, frågan är lite otydlig vad man menar med att separera. Därför att förstås har ju åhöraren också någonting att säga, hur den lyssnar och hur den läser och så vidare, hur den ser. Så jag menar, det är lite... En lite konstig konstellation helt och hållet. Men sen att man skulle börja och liksom förbjuda något eller bojkotta någon form av musik, så det tycker jag är i sig en verkligt suspekt attityd, som är lika suspekt som det som den här kritiserar, skulle jag säga. Att vad heter det nu? Jag skulle mera säga att vi måste kanske vad vi skulle kunna börja göra är att börja fundera lite både på konst och moral och sådana saker, att hur tänker vi egentligen, varför tänker vi som vi gör, och börja upptäcka kanske problem där. Det kan hända att man skulle komma till någonting sånt om man skulle vara riktigt aktiv, att man inte mera kanske skulle vilja lyssna på viss sorts musik eller se vissa sorters filmer, för att man börjar inse att det är uttryck för någonting som är, fast det är lyckat estetiskt sett, ändå någonting beklagligt. Med filmer är det kanske lättare att inse. Du kan tänka en regissör som är otroligt raffinerad och skicklig, men kommer att ge ut för någonting som du tycker att det är obehagligt och moraliskt frågvärt. Så det är lätt att se där. Men det kan vara kopplat med en hur stort estetiskt raffinemang som helst. Alltså. Så jag skulle hellre vilja se en fråga kring de här sakerna. Att förbjuda är verkligt idiotiskt, skulle jag säga. Och i själv en moraliskt dubiös förhållningssätt.
Mm. Vad tänker du, Thomas Jansson?
Jag tycker ju i princip att man måste kunna skilja mellan konstnär och konstverk. Det här är ju något som har diskuterats jättemycket nu, inte bara i fallet Jackson. Nej. Utan också kring MeToo. Jag menar, Woody Allen har varit i de här frågorna, eller Kevin Spacey, eller R. Kelly, en annan musiker.
Jo.
Så det är stora frågor just nu. I fallet Jackson är det ju speciellt, för det verkar vara ganska många som har råkat ut för honom i det här fallet. Det finns på det sättet många planer. Jag tycker att det här är någonting, man kan inte fatta en lag eller en regel som alla måste följa, utan det här är någonting, tycker jag, som man, varje enskild människa helt själv måste ställning till. Jag kan förstå dem som aldrig kommer att kunna lyssna på Michael Jackson mera, för att de börjar tänka på hemska saker bara genom att lyssna på den här musiken. Men jag kan också förstå dem som totalt kan skilja mellan de här sakerna och tycker att hans musik är så fantastisk så jag vill fortsätta lyssna på den. Jag tycker också det är en skillnad om konstnären är död eller levande. En aktiv konstnär, så tycker jag att man kan, som man vet att gör olagligheter, så kan man ju påverka till att hej, du måste sluta med det där, för annars vill ingen se din konst eller lyssna på dig.
Mm.
En död människa kan man ju inte påverka i det fallet mer, utan det som har hänt har hänt. Och vad gäller, det finns ännu ett plan just vad gäller radiokanaler, att här ska man ta bort, det har ju också diskuterats, ska vi ta bort Jackson från spellistorna nu?
Mm.
Där tycker jag nog att nu måste man kunna spela hans musik, men man måste kanske i det här fallet ställa sig frågan att varför tycker jag det är okej att spela hans musik, eller varför tycker jag man inte ska spela hans musik. Att man ställer den här frågan åt sig själv och är medveten om att det finns människor som kommer att tycka att vilka beslut man än fattar så är det fel. Så därför måste man vara medveten om varför man gör som man gör.
Micke Lönnberg spelar musik för folk. Har det på något sätt, vad funderar du kring det här som kom fram?
Alltså, det är ju problematiskt när det är liksom fråga om Michael Jackson. Om det skulle vara någon annan artist, för han har ju ändå slagit standarden för musiken. För
popmusik
och dansmusik som alla använder. Så. Men det var bra, det där liksom pointen att var och en gör sitt beslut om att ska den där thriller vinylen, off the wall vinylen vara hemma eller far den i roskis, eller lyssnar man på Michael Jackson ännu.
Men jag tänker mig en sån situation. Jag var på veckoslutet på ett seminarium. På kvällen var vi ute och äta, och där var någon musik i bakgrunden som jag inte fäste någon uppmärksamhet vid. Men min rumskamrat senare, som alltså rummet, så hon sa att jag fick lite illa filis där att de spelar Michael Jackson så där nonstop. Alltså det var någon sorts sån här, vet du, skiva där i bakgrunden. Att jag tänker nu just bara på pedofili när jag hörde det.
Ja, det är ju helt, alltså, det förstår jag att hon tänkt.
Mm.
Och kanske just i det här sammanhanget då den är så omtalad just precis nu, att spela hans musik i nonstop, det känns ju nästan som ett statement.
Men sen är det ju en sak som är ett problem i sig, tycker jag, hela vår musikkultur, både den lätta och så kallade seriösa, är att vi liksom idealiserar de här personerna, som de blir liksom Star Wars på det sättet att de blir mer än bara typer som gör bra musik. Och sen när de liksom visar sig att de har något sidor som verkar intolerabla eller inte behöver ens vara annars bara mänskligt lite bräckliga, så kan vi liksom plötsligt börja avsky dem nästan, eller så låtsas vi inte om dem. Men det beror inte på den här egentligen på musiken, utan vi har höjt de här människorna upp på någon slags piedestal, och det i sig är ett, tycker jag, tveksamt problem. Alltså att Michael Jackson har blivit stor är inte bara att han gjorde bra musik, utan han har blivit något mycket, mycket mer än det. Och det där mycket, mycket mer är jävligt illa att folk har den föreställningen om människor. Och sen förstås kan det kännas för en sån som har lyft upp Michael Jackson på den här piedestalen plötsligt märka att det är också fråga om en pedofil. Så det verkar ju som en sån här otrolig miss. Men det skulle istället kunna vara början till en insikt att kanske han gjorde bra musa. Men kanske hela min den här hypen, den här typen i sig har varit någonting verkligt frågvärt.
Nu ska jag ännu understryka här att ni båda som är här i studion med mig i Helsingfors, det vill säga Micke Lönnberg, DJ, och Hannes Nykänen, filosof, ingen av er har sett filmen. Alltså det, vi gick redan igenom det med Micke. Hur tänker du se den när den visas, Hannes?
Ja, nu tror jag det. Jag har inte någon sån där stark relation till det. Att jag menar, jag kan bra kolla den och jag har ju sett det där några tidigare dokumentärerna som har gjorts den också. Redan på deras basis så var jag helt övertygad om att han var pedofil. Alltså det var, jag tycker att man måste stänga ögonen ordentligt för att inte se den där. Men den här lär då vara ännu starkare, vad jag har förstått. Så nu kommer jag antagligen att se, men jag har inte liksom på det sättet den kommer att ge detaljer, men den kommer inte att ge mig någon ny syn på honom.
Mm. Alltså det som är helt nytt med den här är ju att vi har två personer som har utsatts för det här i sin barndom och nu är vuxna män och berättar oerhört detaljerat om vad som hände, men också oerhört detaljerat om vad som sen har fått dem att gå ut och berätta. För faktum är att de ju i tiderna när de var unga så vittnade de ju och sa han är helt okej, det här har inte hänt. Sa de i polisförhör. Och nu först 20-30 år senare så har de sen gått ut med det här. För att de helt enkelt, och det förstår man i filmen, de har helt enkelt mått så illa. Och när de har fått en egen familj och egna barn har det helt enkelt blivit too much. Så de måste gå ut med det.
Mm.
Som en liten parentes om vad som är helt nytt med den här filmen.
Om vi skulle lite, det som jag tittar nu i diskussionsforum och på kommentarsfält och så delar folk sig väldigt tudelade. Sådana som inte ens, de har alltså inte sett filmen, men de har väldigt stark åsikt om att de inte kommer att röra den med tång heller, en del, och andra tänker på annat sätt. Många kastar fram det här just att han kan inte försvara sig, han är död. Du var lite inne på det redan, men har det liksom... Det här låter lite rått, men har det någon betydelse?
Jag tycker i första hand, då jag har sett filmen, så för mig är det ändå i första hand en berättelse om de här två männen. Klart att det är en berättelse om vad Jackson har gjort också.
Men det är lika den anklagelse?
Naturligtvis är det en anklagelse, för att Jackson har utsatt dem för något som har påverkat hela deras liv. Men det som ändå i första hand deras berättelse, vad som händer när man, vad som kan få en att gå med i något sådant och att försvara en människa som gör en illa, och vad som händer sen mycket senare. Vilket är någonting som är allmängiltigt. Det handlar inte bara om att det nu var en stor artist som låg bakom det här, utan det här kan läggas över på, det skulle vara en katolsk präst eller en lärare eller en tränare eller vad som helst. Så där finns det en allmängiltighet i den här grejen också, tycker jag.
Mm. Det har sagts, jag har läst en massa recensioner också om den här filmen, och bland annat läste jag en svensk recensent som jag nu tyvärr tappar bort namnet på här just när han talar om att han tycker den här filmen är en utmärkt bevis för hur kärnstatus, en sån kärnkult, egentligen kan förvrida huvudet på folk. Och i det här fallet talar han om de här pojkarnas familjer och särskilt mammorna, som i ett fall till och med redan första natten i Neverland låter sin son gå och sova med Jackson i hans säng, och hon går själv och sover någon annanstans. Alltså det är ju sånt som man inte normalt skulle göra, men när det är en stor kärna så gör man det.
en stor stjärna eller en stor guru eller någonting som har en sån här Guds funktion på något sätt. Eller någon, jag menar, han sålde ju det här också för föräldrarna med att, jag menar, en av de där killarna var en jättebra dansare. Jag menar, en som femåring. Man ser gamla videotagningar på. Då han var fem, och han är ju helt otrolig då han gör sina Jackson moves som femåring. Så då sålde ju Jackson det här med att nu ska de vara hela tiden tillsammans, med att Jackson kommer att hjälpa den här killen. Vilket han också gjorde. Men då kan man ju som mamma tänka att nu, jag vill hjälpa min sons dröm att förverkligas, till exempel.
Mm. Man kan ju också se, för att ännu utvidga, det var bra point Thomas, det här att det är allmängiltigt, men man kan också utvidga det ännu till att se, gälla alla typers människorrelationer där kärleken har blivit på det sättet problematisk, att den har gått över till någonting som är dess motsats, det vill säga bindningar. Att vi är liksom bundna till varandra på sådana här blinda sätt som vi vägrar att inse, och det blir liksom slutet, något som är motsatsen till kärlek, som är liksom, ska jag säga, öppenhet. Och det här är ju hur vanligt som helst i alla möjliga nära relationer, att det blir en mur av massa saker som man inte kan prata om för att den här relationen ska kunna fortsätta.
Mm. Har du mycket på något sätt, du sa själv att du har alltid liksom ändå beundrat Michael Jackson, har du på något sätt någon känsla av att man vill skydda sig för sån här vettuinformation? Att det är därför man inte så där plockar fram den från YouTube, för att...
Om man är liksom fan eller...
Mm.
Det tror jag. Jag tror att det är mänskligt.
Mm.
Att göra det, att liksom... Hela behöver säkert mer bevis än vad andra gör. För stenar kastas det ganska lätt nu för tiden, så...
Det gör det, annars också.
Helt. Mm. Det behöver inte vara mycket rykten. Så är det en sån fakta. Så.
Mm.
Får jag ställa Micke en fråga här?
Absolut.
Jacksons musik, för det där. Jag menar, då de här första storsäljarna kom. Det var ju inte då ännu han hade liksom sin ranch och sitt eget nöjescentrum och en massa barn som han bjöd in till den här ranchen. Det där, upplever du att man märker, hör man på något sätt i hans musik att det har hänt någonting någonstans som skiljer de här Thriller och de närmaste jättesäljarna efter den, med sen skivorna som kom efter att han byggde den där ranchen och bjöd in barnen?
Nej, alltså det gör jag inte. Alltså jag hör på, man hör ju på sounden att den blir mer sådana, vad heter det, mera maskiner. Men det var ju en sån här...
Det har med tiden att göra.
Det har med tiden att göra. Men vad heter det, jag måste nog säga att nej, men det är liksom, Michael Jacksons värld är ju lite som en serietidning, kan man ju säga, liksom, att den är, det är liksom, det är svårt att säga, men liksom, det är ju som en saga, liksom, att vad är det, i ont och gott, att vad är det.
Han såg sig själv som Peter Pan.
Absolut, att han har, det är nog liksom, det är inte något normalt i honom.
Där var vi inne på något intressant faktiskt, för det har jag hört många människor säga nu, att nu efteråt sett, när man tittar igenom och intervjuer och man kollar hur han levde, så säger man att det är ju inte normalt. Varför såg inte man då att det inte var, liksom, att det var extra mycket inte normalt?
Men såg man inte då?
Jag vet inte. Eller menar, tänker man att för att man är en stor kärna så är det helt okej att man är helt liksom weird?
Men han var ju weird nästan hela tiden.
Mm.
Jag har ju också tänkt att man beskyller de här mammorna som jag tycker, jag kan förstå det, men jag tycker ändå det är lite orättvist, för att ingen man måste ha upplevt det själv, den situationen, för att på riktigt kunna döma de här människorna. För ingen kan föreställa sig den situation som mammorna var i heller på riktigt. Men det andra som jag tänker på, den som man ju tycker att man skulle kunna beskylla, är hans crew, liksom, det fanns ju massor med människor som jobbar för honom, och eftersom nu alla då är ense om att man visste ju att det var någonting konstigt, okej, okay, varför har de här människorna som ska hjälpa honom inte hjälpt honom? Okej, okay, man kan säga att de förtjänar pengar på honom, men då är det nog dem man kan beskylla ganska mycket, tycker jag.
Ja, bra.
Ja, men man kan inte säga, om man är konstig, så om man säger att någon är konstig, så det betyder väl inte att, liksom, eller det betyder ju inte alltid det att man gör något fel.
Nej, men just med den här mängden barn och de beskyllningarna, att det,
jo, nu, ja,
de sysslar ju också med att liksom lite skuffa undan föräldrarna sen då. Då de hade varit där en längre tid, så var det ju, de skulle längre och längre bort från Jackson och barnen, och det var ju crewen som skötte om det. Så de måste ju ha misstänkt någonting nog lite mer än att människan är lite konstig. Mm.
Det här lyfts alltså fram i filmen, och det ska jag understryka då, att de som inte har sett filmen kanske inte heller vet det, att det gick till på det sättet att först bodde föräldrarna i rummet bredvid, och sen till slut i änden av korridoren, och till slut i ett skilt hus, och till slut så var de inte alls där mera. Att det gick liksom stegvis, det kom inte på en gång, det här förhållandet.
Men sen det här med, jag kanske inte så hemskt med egen och tycker att moral överhuvudtaget handlar om att döma och beskylla. Det ska vi egentligen på ett visst sätt aldrig göra. Det gör domarna när det gäller juridik och olagliga saker. Men moral handlar om att försöka förstå någonting ur sitt eget. Alltså moral handlar för det första om att själv försöka betrakta sin egen moralitet. Moralism är när man vet hur andra borde bete sig. Och det där, och sen har man förstås då ett slags moraliskt intresse att försöka förstå människor i sin omgivning och hur det är. Och när man där tänker på den här mammans roll, att hur mycket, eller pappans förresten, att hur mycket har de faktiskt försökt förstå vad den här situationen handlar om, och hur mycket har de blivit hypade av att en så stor kärna har liksom kommit i deras närhet. Så jag menar, det är ju någonting som de måste på ett visst sätt ställa sig, men om vi vill förstå oss själva, så nu måste vi ju tänka att vad skulle jag göra i en sån här situation? Och då ska man inte säga bara att inte kan man veta att det är så svår situation, utan då måste man ju börja fundera på att vad är det att bli förblindad? På vilket sätt blir man förblindad? Och så här, att inte kan man skjuta bort, och det handlar inte om att göra antingen vad ska förbjudas eller tillåtas, utan det handlar om att vad är jag som far om jag går med på sånt här av de här orsakerna? Ja, det är en fråga man måste ställa.
Det här jag tänkte, det var ju den där ena domen som inte blev dom, utan den var ju settled. Så
då när Michael Jackson tidigare ställdes inför
anklagades för att vad heter det? Okej, de fick fyrk, men vad kostar ditt barn liksom då? Mm. Att,
25 miljoner dollar.
25 miljoner, okej. Okej, let's settle.
25 miljoner dollar, ja.
Det är ganska mycket pengar, det vet jag.
Det är väldigt, väldigt mycket pengar.
Men ändå. Men
93 dessutom, eller när det nu var den där första saken var uppe.
Det har ju de här männen nu, de här som nu talar ut i den här filmen, så de, särskilt den ena av dem uttrycker i filmen ett väldigt ånger för det att de tycker att han var väldigt modig, den här pojken som sträckte fram och berättade vad som hände då, och så ställde de själva upp och vittna mot honom, alltså för Jackson. Att särskilt den ena uttrycker ånger för det, eller säger att han har eftertänkt att hur modig han ändå var som vågade säga någonting. Mm. För han skulle inte ha vågat i det skedet.
Det var ju i två fall det blev, alltså först hann det inte fram till domstolen just då de kom överens för 25 miljoner, och sen en annan gång så gick det ända fram till rättegång, och då blev han friad, kanske just på grund av att det var många barn som vittnade till hans fördel.
Så var det. Där när vi talar om staben kring Jackson också, som att varför du ställde den frågan, Thomas, att varför inte månne någon av dem reagera. Där var ju faktiskt också till exempel en sån här, någon sorts hushållerska eller maid kallas hon där, som vad hon skötte om hushållet, nog ställde upp och sa att hon tyckte inte att det var helt okej att hon har sett att Jackson har duschat med de här med pojkar där, förstås nakna. Och pojkarna påstår istället att de aldrig sett honom naken.
Det är sant, ja.
Så det var folk som vågade ställa upp, men de blev alltid liksom.
Sen har vi ju en viss blindhet i vår egen kultur som vi ska komma ihåg. Bara ett exempel som alla sjunger i skärgårdsvalsar, som hänt, och tycker att det är bara kiva med när man sjunger i Svarte Rudolf, för att blott 13 år hon var, eller hur det nu går. Och man tycker, man har inte lagt märke till att det är lite frågvärda ord. Att, menar, hur mycket har vi sån här blindhet själv här kring alla möjliga saker?
Men är det alltså blindhet det handlar om? Är det du liksom analyserar det här som att nu är alla
eller
hemskt många?
Likgiltighet.
Det är värre om det är likgiltighet, ja. Men det är hemskt många människor som har sagt nu så här, som man pratar med, att jösses ändå, att det där, att hur såg jag inte där att det var konstigt? Hur märkte jag inte att det var märkligt att han går hand i hand med små pojkar?
Och det att det chockerar en beror på att man inser att man kunde ha sett. Att det är inte rätt och slett omöjligt, så där som man vissa saker är, att hoppa till månen är omöjligt. Man kunde ha sett och så inte. Därför känns det så otrevligt. Mm. Och som den där lilla pojken som vågar vittna visar att det är inte nödvändigtvis så att inte man kunde ha sett och vågat göra någonting. Mm.
Jag måste fråga, när vi nu talar om moral, konstens moral, så den här är ju också en bit konst, den här filmen, eller hur? Och det där, den har haft vissa konsekvenser, förutom ju det att det är väldigt mycket människor som har protesterat liksom för Jackson, för att man inte ska skövla, kände hans minne och sagt att han inte här för att försvara sig längre. Jacksons familj har trätt fram. Men också under veckoslutet så rubricerades det stort att Jacksons dotter Paris hade försökt begå självmord på grund av den här. Nu är hon ju en ung kvinna som tidigare också har nog, hon har själv berättat om det, bland annat i en stor intervju i Rolling Stone Magazine som jag läste under veckoslutet om att hon har flera så här misslyckade självmordsförsök i bagage, men att hon nu skulle ha gjort det på nytt på grund av den här filmen. Vad tänker ni om det? Vad säger du, Thomas? Det är en svår fråga.
Det är en svår fråga. Det är en helt ny uppgift för mig. Så det där, jag har inte hunnit tänka efter. Mm. Och det är en så stor fråga också, så man borde ju hinna tänka efter lite innan man så här offentligt går ut med en statement.
Jag tvingar dig inte det heller, om du inte hade hört om det här. Men det är alltså det som jag är ute efter, att allt du producerar, all konst du gör, så har ju, alltså, det här är ju en konsekvens också direkt av den här filmen.
Men så är ju all, jag menar, jag tycker inte man kan beskylla filmen för det. Jag menar, i så fall skulle man kunna säga att alla domar som en domstol fattar beslut om, så kan ju ha olika följder, och att människor börjar må dåligt på grund av de här domarna. Och inte kan man ju skippa domstolarna för den skull. Så jag tycker nog, jag skulle hävda att jag inte kan döma ut filmen på grund av det, inte.
Men finns det någon sån här moraliskt ansvar att man tittar igenom före man gör någonting, att man liksom funderar att det här konsekvenserna kan det eventuellt ha?
Nu tror jag väl de har funderat på det, men här är väl i första hand ändå varje att nu ska de här männens historia berättas, och det är det viktiga.
Mm. Vad tänker du, Hannes?
Alltså, jag tänker att snarare än att tänka på konsekvenserna, för vi måste komma ihåg att vad människor vanligtvis ogillar allra mest, och det här i vår postmoderna värld är väldigt viktigt att säga, är sanning. När någonting kommer sant. Man tror ofta att vi har villat trösta oss med sanningen, men det är nog osant, och det är en postmodernt missförstånd. Vi har försökt göra oss stöka undan sanningar snarare hela tiden under historiens gång. Så det som jag skulle tycka att är viktigt är att försöka vara sann i den, och det har ju inte sett filmen, men att man inte är spekulativ, inte försöka göra någon slags socialpornografi eller försöka väcka, liksom hypa upp det hela, utan försöka på riktigt göra den så sann att den får fram de människors öden som det gäller på ett sånt sätt att där inte spekuleras och gottas i liksom. Så det tycker jag att är det viktiga, för man ser många gånger dokumentärer. Jag menar, det kan vara helt så där otroligt ibland när man har någon dokumentär om, säg, pornografins avisidor. Och så är programmet i själv halvpornografiskt. Bara för att slå an liksom, så visar man en massa naket som inte alls skulle behöva visas, så man blir en instans. Jag menar, det här för att såna här uppenbart fall. Att det som jag tycker att det är viktigt när man gör de här sakerna, som sagt, att man på riktigt försöker göra det så ärligt och riktigt som man någonsin kan. Konsekvenserna kan man inte räkna med, för nu har hon ju ett, den här Michael Jacksons dotter själv ett ansvar för sitt liv, och hon reagerar. Inte kan man ju säga att någonting är fel i världen om jag... Jag menar, det finns massor, vi alla lider av att en massa saker är fel i världen, men inte kan man beskylla liksom sitt eget på det sättet.
Jag förstår vad du är ute efter där. Jag tänkte, Thomas Jansson, när du är där, du skrev den här recensionen, och nu säger Hannes att han har ju inte sett filmen. Hur tycker du att den motsvarar de här kraven här som Hannes ställde på filmen? Att den inte är spekulativ, att den inte alltså gör sig skyldig till det som den egentligen... Du hörde den här jämförelsen.
Ja, det där, jag tycker den fyller de här kraven nog. Och en sak, en detalj här är ju att den är ju faktiskt drygt 4 timmar lång. vilket än i sig är en oerhörd längd för ett sånt här program, men jag tycker den vinner på det just på grund av det här, att man stressar inte fram någonting, utan de här männen får berätta sin historia, och det är mycket som man, jag menar, det som jag slogs av var att de är så på ytan lugna, detaljerade, väldigt välformulerade, men man ser, eller jag tyckte att jag kunde se hela tiden vilken oerhörd angst som finns där bakom, att hur på riktigt dåligt de mår. Och då det är en så lång tid som den här dokumentären pågår, så kommer man verkligt nära den känslan. Och det tycker jag är en bra grej, och stödde det här med att den inte är spekulativ, utan på riktigt försöker gräva djupt i vad som har hänt.
Nu, jag kan rekommendera som läsning förresten, det i Expressen-tidningen, så har Jonas Gardell, den svenska kärnan, komikern, författaren, skrivit en väldigt bra, i mitt tycke, kolumn. Har du, Thomas Jansson, hunnit läsa den?
Jag bläddrar lite i den förrän jag kom in.
Han talar om att den lågmälda sorgen i Leaving Neverland är också min, står det, och han väldigt bra berättar om den här kluvna inställningen han själv som offer till sexuella övergrepp som 14-åring började, så att hur kluven inställning han har. Han säger att det lika så är det just sånt material i den här filmen, alltså bara berättat, där är ju inte några bilder och sånt här, men som också tilltalar just pedofiler, säger han. Och nu håller jag en paus, för jag tänkte att du kanske...
No, jag kan kort bygga på där, att jag tycker ju just det som Hannes pratade om, det här skumma med att man kan göra dokumentärer om pornografins avisidor, så visar man mycket pornografiskt material för att göra det lite spekulativt. Här ser man ju liksom ingenting. Det är inte så att... Jag menar, om det är en drömdokumentär för pedofiler, så handlar det ju om att om berättelserna, men det är, jag vet inte hur man skulle kunna göra en historia om en sån här hemsk sak liksom mindre tydlig eller sådär, så att det, jag menar, hur skulle man göra det?
Det säger Gardell också, han säger att å andra sidan måste den få berättas, han berättar själv att det som Exakt. Han har lidit mest av är det att han berättar för sin mamma om vad han hade varit utsatt för. Hon skrubbade honom ren i badkar och satt hela natten bredvid hans sida och höll honom i handen när han skulle sova. Men nästa dag sa hon att det här får du sen aldrig berätta för någon. Och hur mycket illa det har gjort med honom. Så därför så förstår han tillika att de måste få berätta just så här.
Absolut. Mm. Och där tycker jag att om den här historien, dokumentären, kan få andra att komma ut med det som har plågat dem i väldigt många år, så bara därför skulle den kunna ha en funktion.
Mm. Vad säger herrarna här i studion som har deltagit i diskussionen utan att ha sett filmen? Större lust eller mindre lust att se filmen?
Att se filmen.
Du vill se den, Micke?
Ja, alltså jag kommer till se den.
Ja. Den andra i fjärde visar Yle den, som sagt. Och, yes. Och det där då kommer det också att följas på en diskussion i Doc Ventures-programmet. Vad säger du, Hannes?
Ja, nu kommer jag säkert att se den. Jag har inte varit så intresserad av Jackson. Jag tyckte att han haft en del bra låtar med jämna mellanrum hela tiden, men jag har inte varit på desto mera sådär. Men nu kommer jag säkert att se den. Men en sak som jag tänkte ännu med den här, vad man kan visa och inte visa, att det är ju en sak att ge uttryck för det perspektiv som hur en pedofil ser på barn, och det är ju liksom något hemskt i det, självklart, men vi ska inte heller låta det bestämma oss så att vi försöker alltid vara antitesen till det heller, för det är ju också att bli bestämd på ett visst sätt av det. Att jag menar, inte kan man ju till exempel så där rakt av kritisera en film som visar sig nakra barn som springer på en badstrand och läkar, att det är liksom något suspekt i det. För det är ju på sätt och vis att hela tiden anlägga det där pedofilperspektivet. Vi kan inte ha det här, vi kan inte låta samhället gå och hela tiden försöka avvärja alla, att människor har verkligt svåra sidor, och låta det påverka vad vi liksom visar, utan vi måste se till att det i mitt perspektiv, om jag skulle vara en filmmakare, inte finns något sjuka sidor i det, eller vad ska jag kalla dem, det är inte så bra ord, men några problematiska sidor i Israel, det är inte, det är det viktiga, men jag kan inte låta liksom tänka att skulle någon som är sån och sån säga något, för då skulle vi nästan inte kunna visa någonting alls här, för det kan alltid kan saker tolkas på ett eller annat vrickat sätt.
Det är ju inte hans fel som gör filmen att pedofilerna tycker på det här viset om det som de ser.
Eller det som de hör i det här fallet, eftersom det inte visas, det som berättas här. Okej, ja, tiden tar slut här. Jag tackar er för att ni deltog här. Det kommer att bli mycket diskussion säkert ännu om det här, bara den här filmen så står att se lite lättare så att man inte behöver gräva fram den på alla möjliga ställen. Tack Thomas Jansson, tack Micke Lönnberg och tack Hannes Nykänen. Ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då.